Under jorden i Villett av Ingrid Hedström. Prolog. 7 augusti 1956. Fors-les-Eaux, Villett. Han visste genast att han var illa ute när han slog upp ögonen och bländade som en solstråle som föll in genom den smutsiga rutan. När solen stod så högt att den lyste rakt på hans säng borde han redan ha varit på väg till jobbet. Ja, helst borde han ha suttit i omklädningsrummet och snört på sig kängorna. Han rullade ur sängen och ryckte till sig kläderna som låg på golvet. Byxorna och den slitna skjortan som var den sämsta av de tre han ägde. Han klädde sig i rekordfart, drog skjortan över huvudet med ena handen samtidigt som han knäppte byxorna med den andra och rusade ut genom dörren. Han hejdade sig ändå ett ögonblick på stenen som tjänade som trappa vid ytterdörren, inte för att njuta av utsikten över dalgången i den klara morgonluften, utan för att med kisande ögon titta på klockan i kyrktornet nere i byn. 17:55. Jo, nu var det verkligen kris. Lilla Annunziata Paolini, äldst av familjen Paulinis tre barn, var ensam ute på gården framför baracken och försökte hoppa hopprep med en alltför kort repstump. Ti sei svegliato in ritardo? Frågade hon och såg medlidsamt upp på honom genom gardinen av tjockt, mörkt hår som hängde ner över hennes ansikte. Ännu utan hårspännet som hennes mamma Giovanna var så noga med. Tala franska, Nunzi, sa han och slängde benet över cykelramen. Ja, det är klart att jag har försovit mig. Vägen mot byn lutade så brant neråt att han knappt behövde trampa för att få upp farten. Men han gjorde det ändå. Stod upp och trampade ursinnigt hela vägen ner tills han var framme vid kaféet där han tvärnitade framför ingången och bankade på glasrutan. Susanne öppnade genast. Trots att han hade så bråttom kunde han inte låta bli att snegla på hennes kropp. Hennes midja var getingsmal och magen platt under hårt åtdragna förklädet. Hon kanske hade misstagit sig. Hoppas kunde man ju alltid. Gud vad du är sen, sa hon när hon räckte över smörgåspaketet och flaskan med mjölkblandat kaffe. Jag har försovit mig, förstår du väl, sa han. Kan du ge mig en macka till? Jag får äta frukost medan jag cyklar. Hon försvann in i kaféet och han passade på att tända en cigarett som han tog ut ur munnen när Susanne kom tillbaka med en smörgås. Det vattnades i munnen på honom när han såg korvskivorna sticka fram under baguettens frasiga skorpa och han bet ett par stora tuggor. Med smörgåsen i vänster hand greppade han styrstången med högerhanden där han höll cigaretten mellan pekfinger och långfinger och gjorde sig redo att cykla iväg. Vänta, sa Susanne. Jag har din tvätt här. Hon tog fram ett stort paket, inslaget i brunt papper, och lade ovanpå massäcken i cykelkorgen. Han log pliktskyldigast mot henne innan han trampade vidare ut ur byn på den dammiga landsvägen. Han hade grälat med sin farbror dagen innan. Det var därför surgubben inte hade väckt honom. Efteråt skulle han ofta tänka på hur ett trivialt gräl om en cykelpump hade avgjort hela hans liv. Och undra om det bara var den blinda slumpen som styrde över liv och död. Eller om det fanns någon högre makt som drog i trådarna och avgjorde hur de mänskliga pjäserna flyttades på livets spelbräde. Ett barns fråga. Ett möte vid en bardisk. Ett försenat tåg. Man visste aldrig förrän efteråt att man stått inför ett avgörande vägskäl i livet. Och inget fick honom att ana att han närmade sig ett sådant vägskäl när han på sin rostiga cykel spurtade in genom grinden. Han slängde cykeln ifrån sig, sprang upp för trappan, rusade förbi duscharna och in i omklädningsrummet där han i rasande fart bytte till blåstället och hissade upp sina egna kläder så att de hängde med de andras uppe vid taket, där skjortor och byxor och kavajer dinglade makabert som kropparna efter en massavrättning.